Ser du, nu har vi fått till och med rätt bild. Alla vill till himlen, men ingen vill dö. Är det något fel att komma till himlen? Nej. Bra. Vilka rätt svar ni svarar här. Absolut, det är ingenting fel av att komma till himlen. Det är egentligen faktiskt mycket bra att komma dit. Men alla vägar leder inte till himlen. Eller hur? Alla vägar leder inte till himlen. Enligt Timbuktu så behöver man typ dö för att komma dit. Va? Det är lite så här tragiskt. Alla vill till himlen men tänker, hur ska jag komma dit? Jo, du måste dö. Det är nästan ingen som har kommit till himlen utan att dö, nämligen. Det är så det fungerar. Det jag ska tala om idag, och det som på något sätt brinner på min insida, det är någonting som kommer på skärmen här. Snart. Wow, där. Det är att vara överlåten. Jag ska tala om överlåtelse, jag ska tala om att vara hängiven för någonting. Jag tror nämligen det är jätteviktigt att vara överlåten. Jag tror det är mycket roligare att vara överlåten än att hänga som snor i en bänk. Det tror jag. Det är mycket, mycket roligare att vara överlåten, att brinna för någonting än att släpa fötterna efter sig och tänka, hur ska jag få den här dagen att gå? Håller du med? Det är det, jag tror det verkligen. Och vi ska se på överlåtelse idag, men inte bara vilken överlåtelse som helst, utan överlåtelse till vad då? Överlåtelse till vad för någonting? Och vi ska läsa en bibeltext ur Lukas evangeliet, som du har din bibel med, eller bibeln på din iPhone eller iPad, eller om du har den memorerad i din hjärna. Så får du söka upp Lukas 24 kapitlet och den 13 versen. Vi ska faktiskt läsa ett lite längre bibelsammanhang. Så jag hoppas att du inte somnar utan att du orkar lyssna på. Det här är när Jesus hade dött. Och festen var liksom över för lärjungarna. Då står det så här. Två av lärjungarna var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus. Som ligger 11 kilometer från Jerusalem. De gick och pratade med varandra om allt som hade hänt. När de nu talades vid och överlade med varandra närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var så slutna så de inte kände igen honom. Typ, efter att ha varit 3 år tillsammans varje dag så kände de inte igen Jesus när han kom. Men i alla fall, han frågade dem, vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Den ene som heter Kleopas sa till honom, är du den enda främlingen i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade, vad då? Gillar ni Jesus eller? Till huvudpersonen, vad har hänt? Liksom, det tycker jag är bra. Han frågade, vad då? De svarade, det som har hänt Jesus från Nasaret, en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar överlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästas. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Och till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan det här skedde. Och vidare har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. För tidigt på morgonen hade de varit i graven och fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett änglasyner och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och fann att det var som kvinnor hade sagt, men honom själv såg vi inte. Och han, alltså Jesus då, sa till dem, så oförståndiga ni är och tröga till att tro allt det som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och så började han med Mose och alla andra profeterna förklara för dem vad som var sagt om honom i skriften. När de närmade sig byn dit de var på väg verkade det som han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han ett bröd och så tackade han Gud och bröt och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men då försvann han ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. De bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem. Där fann de 11 och de andra lärjungarna församlade. Och de sa, Herren har verkligen uppstått. Han har visat sig för Simon. Och själv berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem när de bröt brödet. Jag gillar den här berättelsen. Festen är liksom över. Det är som slut. De hade som satsat allt på ett kort. Har du satsat på någonting som inte har burit frukt? Har du satsat på någonting som inte fungerar sen? Har du gjort det? Ja, jag menar, du har kanske lottat någon gång och inte är du miljonär. Eller någonting sånt. De hade satsat 3 år. De hade lämnat sitt jobb. De hade lämnat sin utkomst. De hade verkligen satsat på den här Jesus. Som de trodde var en stor profet. Som de trodde var han som skulle som frälsa Israel. Slänga ut romarna och allt det här. Och så går karen och dör. Vilken antiklimax. Kan jag säga. Petrus deppar ihop fullständigt. Han säger, vi går och fiskar, säger Petrus. Jag går och fiskar, den här låten som ni känner till. Och de här Emmausvandrarna, de gick där. Och jag kan garantera dig, det står att de samtalar med varandra på vägen, står det. Och det var som inte någon jippi, vilka framtidsutsikter vi har. Vi har nog verkligen satsat på någonting som funkar. De gick och samtalade med varandra och huvud hängde säkert. Och de var deprimerade och de hade väl lejdon. Eller hur? Tror ni inte? De hade lejdon. Kanske de var till och med lite besvikna på Jesus. Alla de här stora löftena som han hade gett, allt det här som han hade talat om, Guds rike och så vidare. Och så bara faller allting som en pannkaka. För det står i vers 21 där, så står när de berättade till Jesus, så står det så här. Vi hade hoppats att han skulle vara den som skulle frälsa Israel. Alltså med andra ord, deras hopp har kommit på skam. De har hoppats att det här, this is it liksom. Och de har tänkt att vi har verkligen satsat på rätt. Och så tänkte sig skita sig alltihop. Och så gick de där. Och de var så på något sätt inställda på nederlag och inställda på att det här blir till ingenting. Så fanns det en Jesus komma. Alltså den här Jesus som de har suttit 3 år tillsammans med. Vid kolel, de har brutit bröd och de har käkat fisk och de har grillat och de har donat och så här. Så kommer han dit. Och de känner till honom och säger, vad har hänt här? Han är lite ful egentligen, den här Jesus på något sätt. Jag menar, tänk dig in i situationen. Han måste ha haft ganska kul, eller hur? Jag menar, han har liksom uppstått, han har klarat av den där jobbiga passionen. Och nu är det som bara downhill from here. Och så kommer han dit och så ojar de sig. Där skulle man ha velat vara med, liksom, på något sätt. De känner inte igen Jesus. Utan de berättar då allting, vad som har hänt. Och Jesus säger, jaha. Och så här. Men någonting, fast de inte känner igen Jesus. Så börjar någonting hända i deras liv. De är fortfarande övertygade om att Jesus är död och det är slut och så vidare. Men de säger någonting som jag tycker du ska lägga märke till. I vers 32. Så står det så här, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Och det här vill jag att du ska notera, för det här är någonting jättetypiskt för Jesus. När du möter Jesus så är det någonting inom dig som börjar brinna. Det är någonting inom dig som på något sätt börjar röra sig, blir helt enkelt varmt. Alltså, du förstår inte alls vad jag talar om. Vi kan bara vända här. Vem här har någon gång varit kär? Räck upp en hand. Vem här har någon gång varit kär mer än en gång? Räck upp en hand. Ja, men då vet du. Då vet vi vad jag talar om. Det är någonting som börjar greja på. Liksom här på insidan. Någonting blir varmt och gosigt. Och det mest som robarkade österbottningen, så kommer det lite så här kockerspaniel över på något sätt. Så öronen hänger och ögonen och så här och tittar lite så här vackert. Exakt det börjar hända. Det blir varmt på insidan. Och det var det som började hända för de här lärarna. De visste inte egentligen, vad är det som händer? De märkte att någonting var på gång. Någonting som kanske tidigare där det bara fanns på något sätt hopplöshet, besvikelse och alla de här känslorna, så börjar någonting hända på insidan. Och det här är precis vad som händer när du kommer till Jesus. Jesus säger själv i Lukas, det 12:e kapitlet och den 49:e versen, så säger han om sig själv att jag har kommit. Ska se om vi kanske till och med har det. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Det här är Jesus. Han är inte den här på något sätt teoretikern, den här skinntorre fysikprofessorn som kanske haft någon gång då studerat. Alla fysikprofessorer är inte skinntorra. Det kommer ihåg det, att det var inte det jag sa. Men det finns sån här torr på något sätt teoretiker där det är som att tugga sand på något sätt. Det är inte någonting sånt. Sån är inte Jesus, utan han är någonting helt annat. Han har kommit för att tända en eld på jorden. Han har kommit för att tända en eld, inte bara på jorden, inte bara påskbrasa. Utan han kommer för att tända en eld i ditt och mitt hjärta. Han har kommit för att göra någonting på insidan, levande, någonting som kanske är dött. Så jag skulle vilja säga så här. Hängivenhet och överlåtelse handlar i första hand om att det ska börja brinna på din insida. Jag tror det är jätteviktigt, som jag sa i början. Jag tror det är jätteviktigt för dig och mig att det får verkligen brinna på vår insida. Att vi får vara hängiven för någonting. Eller hur? Fan på en sportisk match. Och det är som hängivet och det är vilt och det är härligt. Och jag menar, finska gubbar som inte överhuvudtaget kan sjunga en ton, sjunger av hjärtans fröjd och lycka för att sportis nu är i semifinal. Jonas, det var bara då jag. Vi tar det där efter. Vi tar de här liknelserna efter den här gudstjänsten. Nej, lyssna nu. Så du missförstår mig rätt här. Hängivenhet. Det är inte den här, på något sätt, den här känslan av att klackarna är i taket. Det är party hela tiden. Och det är det som jättevärldens smil på läpparna hela tiden. Det är inte egentligen det jag talar om. Därför att ingen av oss går genom livet med smilbanden upp över öronen hela tiden. Eller hur? Om du gör det så finns det säkert någon sån här plastikoperation man kan utföra. Men för det är inte normalt. Utan varenda en av oss, jag menar, ibland har vi klackarna i taket. Ibland är det fantastiskt. Ibland är det röja. Ibland är det jättehärligt. Men ibland är det inte. Eller hur? Så är det. Men vad jag talar om när jag talar om hängivenhet, vad jag talar om överlåtelse, så är det någonting annat. Det är mer som en glödande eld på insidan. Som inte egentligen handlar om hur jag känner det eller hur jag mår eller hur människor runt omkring mig behandlar mig. Utan på något sätt, ett liv med Gud, det är en glöd på insidan som finns där 24 timmar om dygnet så länge jag finns hos honom. Okej? Okay? Så vad jag vill att du ska få tag på, det är just det, att det handlar inte om att du är så där extremt häftig och extremt cool, utan det handlar om att det finns en värme på din insida. Den värmen som Jesus har tänt där och som han verkligen vill att du ska vara rädd om. Han säger nämligen så här i det här bibelstället i Lukas 12:49. Jag kommer för att tända en eld på jorden och jag skulle så gärna vilja att den redan brann. Jesus vill gärna att det brinner på insidan av dig. Han vill att din relation tillsammans med honom är passionerad. Han vill att din relation till honom är någonting, inte på något sätt teoretiskt eller någonting som bara man tar med en klackspark. Utan som för dig på något sätt är det dyrbaraste du har. Är det bästa du har och det som du är mest rädd om i hela ditt liv. Jag menar, när du är förälskad. Så är det ju en person, alltså du är förälskad i då, eller en hund, jag vet inte varför du räckte upp handen, men oavsett vad det nu var, ditt marsvin, hoppas inte är förälskad, ja men okej, okay, det går också, whatever, den du är förälskad i, så är du ju rädd om, eller hur? Den du är förälskad i så bryr du dig om, så vill du vårda, så vill du på något sätt ta hand om, det är samma sak med din relation till Jesus. Att du behöver vara rädd om den. Du behöver vårda den. Du ska inte ta den för givet. Du ska inte bara tänka, ja, men det här går bara på rälsen. Så här. Utan du ska vårda den. Så kommer den att utvecklas. Så kommer den att bli någonting fantastiskt. När de här emmausvandrarna lyssnar till Jesus. Vandrar tillsammans med honom. Så börjar det brinna på insidan. Det börjar göra det. Därför att jag skulle säga så här. Jesus är en glödande person. Jesus säger, glödhet. Det är så här. Han är glödhet. Jesus har värme med sig. Eller hur? Och när du umgås med Jesus så du blir verkligen förälskad i honom. Därför att han är så mycket mer underbar än vad kyrkan kan presentera eller vad du har förstått eller vad du kan begripa. Du kan bara uppleva det genom att söka dig nära honom. Genom att odla relationen tillsammans med honom. Då märker du att han är en glödande person. Det är nämligen så att glöden är varmare än eld. Vet du det? Jag ska ha lite så här undervisning här. Elden har en viss temperatur. Det kanske du har märkt. Har du märkt det? Lägg handen på ljuset och du vet att det blir varmt. Elden har en viss temperatur, men glöden är mycket varmare än elden. Och vet du vad? Om du har ett ljus, så här. Det är ett ljus. Nu är alla vakna. Vad ska vi göra med det här ljuset? Det här är ett ljus. Veken finns jättelångt in där. Vad händer om du tar det ljuset och du blåser på det? Vad händer då? Vad gör det? Slocknar. Fantastiskt. Det är bara rätta svar här ikväll. Om du blåser på elden på ett ljus så slocknar det. Vad händer när du blåser på glöden? Exakt. Det får syre. Där kommer hela kemiska förklaringen. Det får syre och det blir ännu varmare. Alltså glöden blir bara varmare ju mer du blåser på den. Ju mer syre du tillför. Och så är det med den glöd som finns hos Jesus. Det är inte en sån där, det lilla ljus jag har och så här, och det här på något sätt. Och så direkt man kommer ut, så blåser den ut. Sjung sen din lilla sång för att se hur lätt det går. Va? Jag tycker inte om den där sången, jag har aldrig gjort det på något sätt. Men det är en helt annan predikan. Men i alla fall, om du har ditt lilla ljus och det blåser ut så har du ingenting kvar. Men glöden, det är någonting annat. Menar, när en smed ska smida. Ni har säkert sett de gamla filmer. De pumpar in det syre. Och smider dem, så börjar det här i hjärnet glöda och så kan man smida. Därför att glöden är jättevarm. Och det är nu så lite grann. Att det inte alltid är så jättevarmt runt omkring dig. Eller hur? Livet runt omkring dig är inte alltid så där jätte... Gosi, mumsi. Och så här på något sätt behandla dig med silkesvantar och alltid hela tiden så här. Vill på något sätt bara, det är bara som bomullsvantar. Utan varenda en som sitter här, det vet jag, utan att ha någon djupgående psykoanalysisk intervju med dig, så vet jag det. Att du har upplevt svåra saker i ditt liv. Du har upplevt saker och ting som har varit jobbiga, som man kan karakterisera att de har varit kalla. Alltså livet har mött dig på ett kallt sätt. Då är Jesus motpolen på det, för han är en glödande person. Han är en glödande person. Och om du fryser, så behöver du dra dig nära Jesus. Om livet har gjort så att du fryser, om livet har gjort så att du har kanske... Det kanske har brutit ner din självbild, det kanske har brutit ner ditt självförtroende och så vidare. Så behöver du dra dig nära Jesus därför att han är varm. Därför att han är kärleksfull, därför att det är han som du behöver. Som jag sa, det handlar inte om bara att det är party. Jag gillar party, det ska du veta. Har du någon party, bjud in mig, så kommer jag. Jag är ussel på att dansa, men det är en helt annan sak. Men i alla fall, utan det handlar om människor med glöd. Jag vill vara en sån människa. Jag vill vara en människa som är på något sätt varm. Va? Så om du kommer och kurar dig mot mig så här, så känner du hur varmt det är. Va? Det ska vi inte dra något långt. Men i alla fall, jag längtar efter att vara en varm människa. Va? Visst vill man vara lite cool och lite häftig och så här, åtminstone du. Men och så här, man vill ju ha lite så här fasad och så vidare. Men innerst inne, att vara en varm människa, det är någonting extremt positivt. Människor dras till varma människor. Människor dras till människor som har en glöd. Och den glöden kan du verkligen få i din gemenskap med Jesus Kristus. Och vi talar om verklig kärlek. Alltså en kärlek som verkligen ger sig ut. Det är glöd. Va? Ja, men det är inte riktigt den bilden vi får runt omkring oss i massmedia och så vidare. Utan där är det är som passionerad förälskelse. Wow. Helt ändå att hon kommer där och han kommer där och så. Wow! För kommer det ihop så. Så wow. Det är säkert bra. Men har du någon gång, nu ska jag byta samtalsämnen så här väldigt snart. Har du någon gång sett ett gammalt par gå hand i hand eller sitta på en parkbänk? Det är glöd. Alltså människor som på något sätt har varit tillsammans i 40-50 år. Och så fortfarande så kommer gumman. Oh, lilla gubbe. Då känns det bra. Ja, eller hur? Och egentligen, om du lite grann kan analysera de filmer du tittar på. Så fortfarande idag, 2012, när allting ska vara så coolt och sexuella förbindelser ska vara 3,5 sekund. Alltså efter du har träffats 3,5 sekund och så vidare. Allt det här som man försöker måla på. Ändå kryper det fram i film efter film. Det här på något sätt, det här äkta. Det här där folk bryr sig, där man ger sig ut, där man verkligen bygger någonting som består. Därför att alla av oss är ute efter glöd. Eller hur? Elden är nog bra om du bygger en relation om du, och så här sen någon gång efter 23 år och så här när du ska bygga en relation eller var du nu befinner dig i ditt liv. Så visst är det bra med passion. Visst är det bra med förälskelse. Men jag ska säga dig en sak. Förälskelsen går över. Oops. Nej! Jag vill inte. Förälskelsen går över, därför att förälskelse är jättemycket kemi och jättemycket reaktion och passion och så vidare. Förälskelsen går över, men det är något fel med förälskelsen. Det är något fel med förälskelsens eld. Och det finns glöd där inne. Eller hur? Och det finns glöd på insidan. Och samma sak är det med vår relation med Jesus. Det är inte något fel med party. Det är inte något fel med så här passion och klackarna i taket. Bara det finns något glöd där inne. Eller hur? För om det inte finns något glöd, då är det ju bara yta. Eller hur? Om det inte finns något glöd, om det inte finns någon substans där inne, så då är det ju bara tomma tunnor som skramlar mest. Men om på något sätt den här personen, den här uttrycksformen, när du är med i låsen och så vidare, är ett resultat av att det finns en kärleksglöd på din insida till Jesus Kristus, då är du en lycklig människa. Då är du en människa som kan uppleva mycket stormar. Mycket saker runt omkring dig som du inte själv har kontroll över. Men den här glöden på din insida som Jesus har tänt där, den kommer att hålla dig varm genom det som du går igenom. Det ska jag önska för dig. Jag ska önska verkligen för dig att du ska få en sån glöd. Så min utmaning för dig, jag kommer inte att predika så mycket längre än så här. Min utmaning för dig ikväll, det är att odla en överlåten vänskapsrelation med Jesus. Plain and simple, enkelt. Det här ska du göra. Att odla en enkel vänskapskärleksrelation med Jesus Kristus. Därför att oberoende vart livet tar dig, så kommer du att ha nytta av den. Oberoende vad som händer runt omkring dig, så kommer du att ha nytta med den. Så har det varit i mitt eget liv. Jag menar, jag är 41. Jag har varit gift i 21 år. Alltså. Ja, kom. Och varit med om både det ena och det andra. Jag har varit med om fantastiska saker. Jag har sett 3 unga födas på 2 gånger. Det är inte så dumt. Jag har varit med om fantastiska saker. Jag har också varit med om väldigt tuffa saker. Jag har begravt min egen svåger. Som dog en skoterolycka för år 2000, det är ganska många år sedan. Och väldigt, väldigt tufft, han var väldigt nära vän till mig. Och så här, och kör ner i en isvak tillsammans med min andra svåger som klarar sig. Men han då, Kim, så lämnar dit. Och det var en jättetuff period. Var med i hela den processen med min syster då, min lilla syster som miste sin man. Hade två små barn. Var med i hela den processen och sett begravningen här och så vidare. Det var otroligt tuff tid och man frågade Gud att what's the problem liksom? Att hur tänkte du här? Och andra saker också som har varit jättetuffa. Men jag är så tacksam för att jag har mött Gud. Jag är så tacksam för att när jag var ung, jag växte upp med kristna föräldrar. Och det vet du som har vuxit upp med kristna föräldrar att det räcker inte. Du får inte gratis. Det är jättebra att ha vuxit upp med kristna föräldrar. Det är inte jag säger. Det är en fantastisk förmån. Men det räcker inte. Men jag är så tacksam till Gud att jag fick möta Gud. Inom sådär jättesnär, stort och grejer och sådana här saker. Och höra trumpettoner och du är min älskade son och, fast du bor i Närpes. Eller något sånt där. Utan det var inte på det sättet. Men jag fick möta Gud när jag var kanske 12-13 år ungefär. Och på något sätt så tände Gud en glöd i mitt liv. Och den glöden ibland har man ju som misskött den lite och den har lite som falna. Ibland har man fått lägga lite mera syre och lite mera ved på den, så den har brunnit mer. Men den där glöden har burit mig hela livet hittills. Det är den där glöden som har gjort att när man har mött motgångar, när man har tänkt att nej, nu skiter jag i det här, nu gör jag någonting annat. När man har fallit, det är den glöden som har gjort att man har stigit upp igen. Det är den glöden som gjort att när det, precis som lärjungarna, när det inte blev som man hade tänkt, som du blev för dig också ibland, så är inte reaktionen att man säger att det här lämnar jag, struntar i dig Gud. Utan reaktionen istället är den annorlunda. Gud, jag måste komma närmare dig så att jag förstår mer vad du har för tankar, så jag förstår mer vad du har för planer och funderingar och hur du fungerar. En glöd i ditt liv, det är ett måste. Du behöver få tag på den här glöden. Är din kristna tro, Emil kommer upp och spela. Är din kristna tro någonting teoretiskt? Någonting som du kanske har ärvt av dina föräldrar eller någonting som du har kommit in i genom dina kompisar? Vi tror stenhårt på vår vision att bygga en relationsbaserad församling. Vi tror stenhårt på att ha goda relationer. Vi tror stenhårt på det här. Men det räcker inte. Eller hur? Så om du bara har på något sätt halkat in på ett bananskal. Eller växt in eller fötts in. Så är min längtan för dig att du ska få möta Gud. Att han ska verkligen få tända en eld, en glöd på din insida. Att du ska få känna det här att jag vandrar faktiskt tillsammans med Gud. Och han vandrar faktiskt tillsammans med mig. Därför den glöden behöver du i ditt liv. Annars kommer du förr eller senare att ge upp det här. Men kanske det är, du har häckat på ungdomsmöten några år och du tycker det är härligt att röja i lovsång och så vidare. Det får du göra, det får du tycka hela ditt liv. Men när du kanske märker att oj, nu måste jag gå vidare. Vad vi vill med det här ungdomsarbetet, det är att du ska ta med dig glöden. Att du ska ha fått glöden i ditt liv. Att du ska ha fått på något sätt, för att jag menar, livet förändras. Du kanske börjar sällskap, du kanske gifter, bildar familj. Får unga som skriker, håller dig vaken på nätterna. Då kommer du inte hit på fredagkvällarna. Kommer du hit, gör du det för att sova på bänken eller något annat så här drastiskt. Ditt liv förändras. Det gör det. Du kanske är 15-16 och tänker, ja, men så kommer det vara alltid. Newsflash. Det kommer inte att alltid vara så. Ditt liv kommer att förändras. Och du har säkert märkt det redan. Men det du behöver ha med dig, det är en glöd och en passion och en kärlek till Jesus. Därför att den förändras aldrig. den förändras aldrig. Jag kan sitta tillsammans, i den här församlingen har vi folk från 0 år till 98 år, 99 snart. Jag kan sitta med människor som har varit frälsta i, jag menar, 3 gånger längre än vad jag varit född, tänkte jag säga, men det är verkligen en överdrift. Men i alla fall, människor har varit frälsta ett längre, jag bara ser, det är fint. De har samma glöd som jag har. Kanske ännu lite mera förädlad, kanske lite ännu mera varm och glödande. Men den finns där. Glöden finns där när du mår, vilket någon av, jag vet att någon gör här just nu, när du mår psykiskt dåligt. Jag känner, oj vad tungt det är. Oj vad jobbigt det är. Hur ska jag klara av det här? Så kan du känna att det finns en glöd från Jesus på din insida, där du blir övertygad om att han lämnar dig aldrig. Jag blir övertygad om att oberoende hur livet leder sig, så kommer han aldrig att lämna mig. Det skapar en trygghet i ditt liv som du behöver. Min utmaning till dig, en gång till, med andra ord, den, att odla en överlåten vänskapsrelation tillsammans med Jesus. Därför kommer alla de här sakerna som vi säger. Därför behöver du läsa din bibel till exempel. Du behöver läsa om Jesus. Inte för att få några stjärnor i kronan och något diplom på väggen eller någonting sånt. Där du har läst 5 kapitel per dag. Vem bryr sig? Men när du öppnar din bibel och läser, så ser du om Jesus. Så läser du om Jesus. Du läser hur han var. Du läser hur han är. Du lär känna honom. Därför behöver du knäppa dina händer eller falla på knä eller ligga i din hängmatta. Jag vet inte hur du ber. Det spelar ingen roll. Men du behöver be till honom. Därför att när du ber till honom, så lär du känna honom. När du tar tid med honom i bön, så lär du förstå hur den han är. Du lär förstå vad han tänker om dig. Du lär förstå hans bild av dig. Jag kan säga dig, hans bild av dig är sjukt mycket bättre än den bild du har av dig själv. Den är otroligt mycket bättre. Och när du umgås tillsammans med honom, så lär du känna den bilden. Du behöver vara med i en församling, du behöver vara med i en gemenskap, därför att ingen av oss lever i ett vakuum. Du behöver ha vänner runt omkring dig som tror på dig, som sporrar dig och som kittlar dig och som slår dig och som på något sätt, på alla sätt finns nära dig och gör livet besvärligt men ytterst härligt runt omkring dig. Det behöver du. Därför att genom de här människorna så kommer du att se Jesu kärlek. Genom de här människorna så kommer du att känna den glöd som de har till Jesus. Och det kommer att hjälpa din glöd som finns på insidan av dig. Men framför allt det här, så behöver du odla din egen relation med Jesus Kristus. Och det här kan du göra. Det här kan varenda en av oss göra. Låt inte ditt liv vara så fullt och så uppskruvat och upp i varv, så att du aldrig har tid att sätta dig ner med Jesus. Sätt dig ner med honom. Och då kommer du att märka, som de här Emmausvandrarna som de kallas, som de säger, brann inte våra hjärtan när han talar med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. De sa, det blev inte som vi hade hoppats. Men efter de mötte Jesus, den uppståndne Jesus, så insåg de att det kommer att bli ännu bättre än de hade hoppats. Så är det också med ditt liv. Det kanske inte blir som du hade hoppats. Men tillsammans med Jesus så kommer det att bli bättre än du vågar hoppas. Ska vi ställa oss upp, hörni? Allt det vi gör i den här församlingen så drivs av en längtan, och det är att människor ska få komma närmare Jesus. Allt det vi bygger av relationer, av lifegrupper, av SFC och gudstjänst och whatever, så handlar det om att människor ska få se Jesus mera, närmare. Ska vi be tillsammans?